Den här veckan sponsras podden av Apohem och Lelo.
Du lyssnar på Det skaver med mig, Cassandra.
Med mig, Elsa.
Och med mig, Nadia. Andra försöket, för jag råkade stänga av min inspelning. Exakt. När vi började förut.
Så nu börjar vi om.
Vi hann inte så långt. Nej. Vi hann bara säga att vi sitter här i på Nadias kontor. Mm. Bland massa kläder.
Ja, mm. För att Acast har ju stängt. Och där vi brukar spela in. Och... Mm. Nu vi hoppas ju såklart. Nu har vi mikrofoner så det kommer inte bli lika käft ljud som det var förra veckan.
Mm. Vi hoppas att de tittare som blev irriterade lyssnare som blev irriterade när vi hade störiga ljud kommer tillbaka
innan, så att säga.
Jag har ätit frukost redan nu då. Det är sjukt, men jag vill bara säga en sak, tjejer. Jag äter frukost varje gång vi poddar. Men vi satt med bilen, alltså, vet, men vi hade väl ingen aning om det. Vi fick alltså ett otroligt hat-mail
där hon, hat var kanske
inte nej, ja, fast det var, hon skrev med stora bokstäver ganska många gånger. Och att det var fruktansvärt respektlöst. Och att hon skulle sluta lyssna på podden.
Och din analys av detta är
att hon har fått ligga för lite. Men i alla fall, grejen är såhär, jag vill inte. Hon har säkert jätterätt i det hon skrev mycket bra saker också. Men jävlar vad känsligt. Alltså vi pratar ju mycket om skit, vi pratar om bajs, alltså vi svär mycket, allting. Ingenting sånt har hon stört sig på under de här veckorna.
Men
jag råkade äta smörgås just den morgonen i kaos coronatider när jag är i London, men du vet man bara okej, whatever. Mm.
Ja, men nu
sitter vi här. Vi har ätit innan. Mm. Så ni ska inte behöva höra oss smaska.
Och vi har inte idag. Hasslat ihop tre mikrofoner så vi hoppas verkligen att ljudet kommer.
Och nu kör vi.
Mm. Nu kör vi.
Okej, vill inte ödsla ett helt avsnitt på corona, men jag måste prata om det lite grann ändå. Igår var det Steffes tal till nationen.
Steffe, jag tyckte, ska kalla honom Steffe.
Jag tyckte ändå att det var rätt fint alltså.
Det var väldigt allvarligt.
Ja. Nej, men jag tyckte han var bra, jag menar inte fint.
Han var bra, han känns som en stabil statsminister just nu, kan jag tycka.
Jag håller faktiskt med.
Och jag hoppas att liksom faktiskt alla, oavsett vad folk röstar, faktiskt känner det.
Fan, det var någon som skrev på story att såhär, fy fan, tänk vad obehagligt om det var Åkesson som satt där och snackade till oss. Oh alltså, my god, obehagligt.
Fan,
jag är livrädd för vad Åkesson kokar ihop nu. Han har varit så tyst när han kommer från sin lilla propagandator i Turkiet.
Oh, herregud.
Alltså vad de sitter där och finlar på nu. Hur de ska skörda mark nu.
Ja, alltså det är ju in times like this, när ekonomin är kaos och folk ekonomiskt lider, som folk kan vända sig till den här typen av politik för att hitta. Alltså man vill skylla på någon, man vill straffa någon och inte sig själv. Ja, vi får se. Vi hoppas inte att...
Men vadå, hur kände du igår?
Ja,
du...
det var det vi skulle komma in. Jag var skiträdd igår faktiskt. Alltså jag är inte en rädd person generellt, men det är ganska svårt att inte påverkas just nu av situationen. Och jag hade verkligen, alltså typ 2 timmar innan talet så satt jag med liksom en lätt ångesttryck. Alltså du vet, jag hade hjärtklappning för jag var så stressad. För jag var ju helt säker på att det här kommer bli en lockdown.
Men det kommer det nog bli.
Och jag tror också det, för att han varnade ju för att förändringar kommer ske. Att vi kommer behöva uppoffra oss ännu mer. Jag trodde bara att beskedet kommer imorgon. Och då var jag såhär, nu har vi 24 timmar på oss. Och då började jag i alla fall tänka på, okej, fast nu blir jag verkligen ensam på riktigt. Nu har jag ändå haft möjlighet att åka taxi hem till en kompis om jag har velat ha sällskap. Även om jag har hållit mig inne mer nu än vad jag någonsin har gjort senaste veckorna. Men då tänkte jag så här. Blir en lockdown, det är minst 2 veckor. Minst.
Det är jobbigt att spekulera, vi vet.
Ja, men om man tittar, om man tittar liksom
runt i
Europa.
Nu fattar jag vad du tänker på, du känner alltså singelmässigt.
Ja, alltså jag bara, alltså för folk, jag menar, du har en partner, du bor med någon, så du är inte helt ensam. Människor runt mig generellt har partners och barn, alltså de har, även om det kanske också är en huvudvärkstid att vara hemma med barn i en karantän, det förstår jag. Men jag bara så här, kommer jag palla den ensamheten? Oj. Alltså att inte fysiskt vara nära en person. För att det är klart att man kan sitta på FaceTime och umgås liksom hur mycket
men
som
inte
helst.
Samma sak.
Men att liksom bara, jag vet inte, att vara, att träffa, alltså jag har aldrig, jag tror aldrig jag har gått mer än kanske 3 dagar i mitt liv som att jag inte har träffat någon annan.
Hur känner du Nadia som också bor själv?
Så skönt.
Du känner så, du är inte rädd. Eller du skulle inte tycka det var jobbigt att bara sitta helt själv i 2-3 veckor
liksom. Ja, om det är en månad då, 40 dagar.
Alltså jag tänker ju så som det har varit i de andra länderna, så har man ändå fått gå åt, men jag,
ja, man får ju ändå gå till affären.
Jag ska gå och krama någon där eller?
Men jag tror inte jag är så, jag störs inte av ensamheten.
Nej.
Eller jag har inte, eller det kanske jag kommer göra.
Vi får se.
2 veckor in. Men det är ingenting som jag känner mig stressad över så som du gör.
Nej, för att jag fattar ju att man behöver, då behöver jag ju läsa det.
Jag hade ju fått panne.
Ja.
Jag vet ju absolut inte hur man är ensam.
Nej.
Jag tycker det är världens tråkigaste.
Ja,
sen får man, hade man ju fått lära sig det, absolut. Men jag hade krypit på väggarna.
Men det är inte, alltså, det är inte naturligt för människan att vara ensam. Alltså, och det blir ju så tydligt eftersom Sverige också är, eller Stockholm är världens mest singeltäta land.
Mm.
Så ja, många människor kommer bli ensamma om det blir en riktig karantän.
Kan här. Det startas någon slags liten Facebookgrupp där det står vi singlar som söker karantänförhållande?
Ja, för det var exakt det här jag tänkte på igår. Oh my god, det slog mig att liksom så här, om man hade haft en flört.
Sitt still. Du låter så mycket när du gör så här. Okay. Förlåt.
Om man hade haft en partner, alltså en flört, och bara, ska inte vi bara bo ihop under karantänen?
Knulla, vilken övning!
Knulla oss igenom karantänen.
Ja, liksom. Alltså det hade varit så kul. Alltså,
så hett.
Och jag är så säker på att det hade varit lite som Love is Blind. Alltså att man är, att man, ja, är liksom, man är bara, man är så isolerad med den här personen. Vilket innebär,
nej, men dag 3,
att man kommer ju typ
jag älskar dig.
Ja, ja. Exakt. Efter 2 veckor, han går ner på knä eller hon. Alltså det är ju,
ja,
det kommer ju gå fort liksom. Men alltså, och det här är ju typ det ultimata sättet att dejta på. Om man har någon, vi säger, nu har ju jag faktiskt 0,0. Men om jag hade haft någon som jag
nu
hade.
Nu har jag 0,0, fy fan vad deppigt.
Ja, men om man hade haft typ en liten flört, man har sett några gånger. Alltså jag tror folk är mer öppna för att hänga så då. För att folk är såhär, folk vill inte vara ensamma.
Nej, det är sant.
Då hade man ju kunnat bara, yo, kom över, bo hos mig.
Och också, du har inte tid till att, alltså, ghosta någon. Du har inte tid till att träffa andra.
Nej.
Så att det blir full fokus. Och som du säger, alltså, dag 7, då är det, alltså, då är det kärleksförklaringar.
Exakt.
Som skulle skett dag 350.
Ja.
Men förlåt, okej. Jag vill inte vara den våta trasan över den här lilla. Men
jag är så taggad.
Ja, jag ser det på er. Men jag tänker liksom, alltså hur kommer hela det här förhållandet då, om det nu, alltså efter en karantäntid, då kommer ju det, den lilla kärleksbubblan bara spräckas.
För du tänker att det bara är på hittepå då?
Ja, men jag menar så här, det är ju jättelätt, alltså, och som jag också tycker om Love is Blind, det är ju jättelätt när man går in i en kärleksbubbla utan några yttre faktorer som är då ens vardagsliv. Mm. Att verkligen bli så här superkär, head over heels, och det är ju det vi gör. Men sen typ när du ska till jobbet, när du alltså när alla vardagsgrejerna, hur kommer den kärleken att överleva?
Jag fattar.
Ja, alltså många utav våra många utav våra lyssnare och kanske här i rummet tror jag känner igen sig lite i semesterflirten. Semesterkärleken.
Ja, det är det som det blir.
Det är samma grej.
Det är samma grej.
Du kan ju bli så kär i Kostas, så att det är liksom Kostas. Det blir, det ringer klockor.
Ja,
men
gud.
När, och du gråter på bussen.
På bussen.
Vingbussen.
Jajaja.
Då är det tårar.
Ja.
Och sen kommer du, nej det är faktiskt inte hänt mig ännu, det är min syster.
Ja. Med Kostas.
Jajamän.
Jag hade en Mohammed i Beirut för,
ja,
några somrar sedan.
Du förstår.
Eller
jag hade en kille på Kollo när jag var 12.
Ja, men alltså, ja. Och sen, den,
jag
den,
trodde att jag skulle gifta mig med Mohammed.
Men när du kommer hem så är det ju precis.
Men gränt tår, ja. Alltså gränt.
Det jag vill säga nu är, jag tror inte, alltså, corona är liksom ett jävligt speciell situation. Vi kommer nog aldrig vara med om något liknande, någon större kris under vår livstid.
Eller
förhoppningsvis.
Alltså,
men därför tänker jag att i kris, alltså jag tror att det är så man verkligen, alltså man får perspektiv. Man inser att så här, alla de här distractions, alltså man, jag tror att folk kommer börja leva på ett annat sätt om vi går in i en lockdown.
Alltså,
som det ser ut i övriga Europa, så kommer det säkert hända här. Och då känner jag så här, det här måste förändra människors livsstil.
Mm.
Det måste göra det. Och jag tror att folk kommer bara så här, fuck alla distractions, kasta Tinder, let's get married. Alltså jag hoppas verkligen att typ så här, det här, den här ensamheten i Sverige kanske är ett minneblott.
Alltså den är ju, den är skitnice och jag gillar den. Det är en fin teori, men sen också jävlar vad mycket skilsmässor det kommer vara också.
Ja, det, är
för det är nog många som inte har levt ihop
så
tight,
så alltså, på vet, varandra.
Exakt, men de har varit gifta i 15 år. Men sen helt plötsligt bara, nej men gud, vi klarar inte ens av varandra.
Mm.
Men vi har inte hunnit fatta det, för att vi har bara haft i sådana fall så 3 veckors semester. Och då har det varit trevligt
för att man har
på landstället eller på semestern. Någon annanstans. Och sen har vi inte tänkt mer på det.
Det är sant.
Men också typ att jag önskar, alltså jag hoppas verkligen med hela mitt hjärta att, att det blir så som du säger, Cassandra. Att man verkligen är så här, ja men typ, alltså får perspektiv på livet, vad som är viktigt, vad är inte viktigt och så. Men nu är jag liksom Hunger Games skadad i slutet på den sista. Alltså nu bara side note, vi tittade på Hunger Games förra veckan, jag har aldrig sett det.
Side note, jag är jättestolt över att Nadia ens kollar på film, för hon kan inte titta på film.
Nej. Side note,
för att du blir stressad.
Kudos till Cassandra, exakt, jag blir stressad. Sist jag var på bio var faktiskt när den första Hunger Games filmen kom.
Det är typ 2012.
Har du inte varit på bio efter det?
Nej, det är helt sjukt.
Oh, men vet du älskling, jag ska faktiskt ta på bio när biosalongen öppnar
igen. Ja, exakt.
Men då säger han en grej, han Haymitch säger en grej i slutet på den fjärde filmen, tror jag, att så här, hoppas det här blir en läxa, fast människan har ju ett unikt sätt att vara glömsk och self-destructible. Så det här kanske kommer sig ihåg i typ 2 veckor och sen är vi tillbaka. Så,
sjukt.
Men,
ja, just det. Ja, vi får se.
Och det är en otrolig line i den filmen. För det stämmer så bra.
Så är det ju.
Alltså, för att människan har ju verkligen, alltså människan är den mest självförödande,
absolut,
självförstörande arten. Det finns liksom ingen annan djurart som agerar i self-destructiveness på samma sätt som människan. Och det är så sjukt.
Men skitsamma. Låt mig fantisera om den här karantänkärleken. Inte för att det kommer hända, för att jag har ju ingen flört.
Men jag tycker det låter väldigt,
men jag kommer inte in någon jävla främling. Bara, låt oss chansa.
Tänk
paniken dag 2 när han dessutom, eller hon, dålig i sängen.
Ja, men jag säger det här, det är tips till alla andra där ute. Om ni har en flört och det blir lockdown,
som ni redan har legat
med, locka down den personen i ditt hem. Alltså sitt inte ensam, utan bjud in den här personen att bo hos dig, eller fråga om du får bo hos den. Jag har en vän som berättade om en vän som är i Italien. Som, där hade de också typ 24 timmar på sig. Och då får du inte lämna din kommun. Alltså så här, när du väl är i lockdown, så det är inte så att jag kan liksom ta mig från Vasastan där jag bor till dig i Sumpan. Alltså det kommer inte gå liksom. Så att hon kontaktade någon snubbe som hon har dejtat i några månader, men de var liksom inte så här official ihop. Och han hämtade henne, och han bor, då bor de ihop nu. Och han bor med sina föräldrar också. Jättegulligt.
Alltså lägg av.
Hur gulligt?
Lady Lufsen.
Ja. Och så har hans föräldrar säkert en liten vinkällare.
Säkert. Men lagar otrolig pasta varje dag.
Åh herregud, förlåt. Men det här blev en, det här kommer ju bli, förstår ni hur mycket coronafilmer som kommer komma? Både romantiska och skräckinjagande.
Jag kollar på de romantiska.
Vad tror ni om hur mycket babyboom det kommer vara i jul ungefär?
Jättemycket.
Nej, men
juli?
Alltså,
nej, jul.
Ja, ah, jul. Blir det jul då?
Jag vet inte.
Nej, men lite senare. Det blir nästa år.
Januari liksom.
Ja, men det kommer komma många barn.
Många barn. Herregud. I Q1 2021.
Det måste bli det.
Alltså vad gör folk?
Vad ska hemma? Folk göra?
Exakt.
Alltså de som inte har barn i alla fall. De kommer ju bara knulla hela tiden.
Gud, det låter det sig väldigt.
Det låter underbart.
Men
jag kommer i alla fall behöva hitta en vän som kan tänka sig att bo med mig, för jag kommer inte palla vara själv om det blir så. Jag kommer behöva flytta hem till någon av mina vänner, eller någon som också bor själv kanske vill bo med mig. Alltså antingen drar jag till någon av mina vänner som låter mig komma dit, som bor i familj och kanske hjälper till liksom med att ta hand om och stimulera barnen eller någonting.
Men jag tror att det är smartast, för att alltså, jag bara så här,
du kan ju vara piga, ja.
Ja, exakt, nanny. Eller piga, ja, piga. Det är piga som låg och sov i kökssoffan.
Exakt.
Och tog hand om, gjorde lite allt möjligt.
Ja, för det var lite koka kaffe och lite allt möjligt.
Och lite
ta hand om barn.
Gulla med barnen. Men för att jag tror liksom inte att det är så bra idé att jag skulle flytta hem till dig.
Nej, men vi hade dödat varandra.
Nej, men jag hade
nog inte varit så bra.
Det hade inte varit jättebra.
Jag har i många rum, man kan ju isolera sig.
Jag hade behövt sova i soffan.
Ja.
Alltså jag hade bara, men det hade gått. Men i och med att jag typ är lite alltså jag gillar ju att vara själv.
Jag gillar också att vara själv, obs. Men inte i 40 dagar.
Nej, men jag fattar. Men jag tror att vi hade dödat varandra.
Det tror
jag
också.
Nu hoppas vi att det inte blir 40 dagar. Jag är ju inte så lätt irriterad, som ni vet. Men jag bor ju med en man.
Det vet vi.
Alltså han är världens finaste på alla sätt. Det vet vi också.
Ja.
Men han är fortfarande man. Vet ni att han inte vet hur man stänger luckor?
Vadå? Vadå köksluckor typ?
Alla slags luckor tror jag.
Allting som går att öppna vet inte hur man stänger.
Nej, han vet inte hur man stänger. Och då har jag alltså även sagt till honom, alltså nu låter jag som en fucking tjurkärring. Surkärring, tjurkärring.
Surkärring.
Men jag blir tokig faktiskt.
Jag förstår det.
Det är, och då säger jag så här, det här var när vi köpte en ny byrå. Och han bara, här kan jag ha mina så här strumpor och kalsonger i den här byrån. Jag ville bara ha alltså skit i den här byrån, du vet. Gömma saker
byrå. Panikbyrå.
Yes. Nej, då ville han ha strumpor och kalsonger, och jag bara, nej men då kommer ju du inte, alltså då kommer ju de två luckorna eller lådorna står öppna hela tiden, för du stänger ju inte dina lådor. Han bara, va? Nej, det kommer inte hända. Det är alltså 3 år sedan jag köpte den här byrån. Vet ni att de här luckorna står ju öppen? Eller,
så varje gång du kommer hem? Så.
Nej, men jag blir knäpp. Alltså jag slänger igen dem, eller så låter jag dem vara öppen, och så tänker jag såhär, undrar när han ska stänga de här lådorna. Nej, men han stänger inte dem 3 veckor då.
Alltså då går du runt där och bara och brinner.
Vet, jag blir tokig. Samma, alltså typ såhär, inte alltid, men ganska många gånger per år i alla fall, så torkar ju tandkrämstuben ut också, för att man inte stänger då locket på tandkrämen, eller? Mm. Är det också något som... Nej?
Alltså, jag vet inte. Man knäpper ju... Alltså,
det
jag
tycker
har
jag
sån...
också att man ska göra, ja. Nej, men det är också jättesvårt. Och han fyller ju 30 snart.
Vad tror du att det här beror på?
Men vadå, köksluckor och sånt då?
Ja, köksluckor är också ibland ganska... Och så här, vet ni... Alltså det blir knäpp. Vi har ändå bott ihop sen vi träffades. Och i den lägenheten vi bor i nu har vi bott i 5 år. Han ligger fortfarande typ så här. Alltså det är köket. Han vet, okej, han vet vart glasen ska stå och så här. Men och han diskar lika mycket som jag diskar och stoppar in ur diskmaskinen.
Han är liksom inte den typiska mansgrisen.
Absolut inte. Men han lägger fucking sakerna fel. Sluta upp med det. Du vet så här, skålar och allting. Du vet, han bara ställer in det.
Aha, så han liksom öppnar först.
Där det finns plats.
Typ. Han bara, har du inte sett att jag har haft en ordning här? Det finns en sortering.
Okej, men vad är grejen? För det här är ju väldigt manligt.
Det är otroligt manligt.
Men alltså jag har alltid tänkt så, men jag vill inte, alltså hans mamma är världens finaste och snällaste, men jag tror lite att det är morsornas fel alltså.
Jag har tänkt mycket på sånt här med vad är biologi och vad är socialt arv. Alltså någonstans så tror jag ändå med tiderna mer på att en del saker är biologiskt också. Alltså det här med ansvar, att ta hand om är ju någonting som är väldigt kvinnligt. För att vi bär barn. Vi som ser till att barn överlever. De har inte så stor... De är inte så viktiga helt enkelt. Så de har, jag tror inte de har den här ta ansvar för andra genen. Fattar ni vad jag menar?
Ja.
Men sen upplever jag också att det är när man pratar runt sig och hur det är i min egen familj, att så här, att söner behandlas lite mjukare än vad döttrarna gör. Och där har ju jag absolut en sån upplevelse i min familj.
Är det så?
Ja, absolut.
Hur många år är det mellan dig och din bror?
1 år.
Är han yngre eller äldre?
Han är yngre.
Okej.
Vilket såklart också kan spela in, att det yngsta barnet blir lite mer.
Fast det är bara 1 år.
Men det är 1 år. Alltså jag var typ nyfödd när han föddes. Alltså,
nej, det spelar ingen roll.
Sen handlar det väl kanske också lite om personlighet. Nu säger jag allt det här mamma, så att inte jag, du ska känna dig så 100% attackerad, som jag ändå vet att du kommer göra.
Och Pia, du är liksom, du är en stjärna.
Ja.
Men
stjärna.
Jag har alltid varit mer självständig än min bror. Alltså mer så här på väg någonstans hela tiden. Min bror har mer varit så här, ja, mår bra, det är soft att sitta här och leka med mina leksaker. Alltså vi är bara så olika.
Ja. För jag, för du, det, eller jag, nu har inte jag känt dig sedan jag var små, men jag kan tänka mig att det var din show.
Ja, alltid, alltid. Allt handlade om mig och mina behov och vad jag vill. Och jag ville massor. Och medan den mamma var såhär, Dennis har aldrig bett om någonting liksom. Och jag bara, jag vill ha, jag vill ha.
Asch, alltså nej, men jag mår dålig.
Jag mår dålig.
Ja, men så jag fattar att liksom, det finns en, liksom, en annan så här, nurturing side för min mamma. En annan aspekt är att min bror var väldigt ensam som liten. Han blev mobbad. Okej, jag ska inte prata om, för jag kommer börja gråta. Jag började gråta när jag pratade med min lillebror. Men jag var ju inte där. Jag hade inte samma liksom, hon behövde ta hand om honom såklart på ett annat sätt. Och det är klart att man behandlar sina barn olika.
Har han blivit lite bortskämd då?
Ja, men det är också. Så det ska jag inte säga någonting om. Men det som jag tycker är intressant med det är att när jag har upplevt i vissa situationer när jag har bett min mamma om hjälp med någonting, till exempel. Det kan vara vad som helst. Ekonomisk hjälp eller att jag behöver hjälp att fixa någonting hemma, whatever. Att då kan det liksom vara lite avigt från hennes sida. Men och sen när jag då säger, ah, fast då gör jag de här grejerna för Dennis hela tiden. Då blir hon jävligt sur på mig.
Alltså det är så känsligt ämne för mammorna. Alltså det är så känsligt ämne när man, för jag har ju också en lillebror. Och vi är så här, två systrar. Det är ett år, ett och ett halvt år mellan mig och Alex. Och sen är Adam 7 år yngre än mig. Alltså när jag, alltså det är värst, alltså det som garanterat leder till bråk mellan oss och vår mamma.
Men är det du och Alexandra mot Adam och mamma då lite?
Ja, alltså om vi liksom alltså,
nej,
inte lika
ja.
Mycket nu såklart. Nu är vi vuxna, bla bla bla. Men jag menar innan när man bodde hemma och så. Och, men även nu, det är ett jättekänsligt ämne att säga att Adam är favoritbarn och att han har fått fördelar. Inte för Adam, för Adam är ett cheeky little bastard. Han vet om att han är favoriten. Men mamma blir, alltså mamma tar så illa vid sig. Alltså hon tycker inte att det är okej.
Nej.
Min mamma har börjat
ni är så jävla många syskon.
Mamma har börjat erkänna nu att Linus är hennes favoritbarn. Istället.
Men inte är Linus favoriten.
Ja gud ja, han har alltid varit det. Men
och
Linus
han är liksom
har haft
inte
svårt
yngst,
nej, Linus är nummer 3. Han är knappt
sex.
Han är knappt ett år yngre än mig. Men det sjuka är att vi alla syskon fattar att Linus är favoriten. Linus har haft lite svårt att förstå det själv och tycker det är jobbigt när vi säger det. Mamma har börjat faktiskt erkänna det. Det sjuka är också att vi syskon, vi alla kan också erkänna att hade Linus vart vårt barn hade han också varit favorit. För att Linus är det bästa som finns.
Förstår ni? Så att han är också favoritsyskon.
Ja, alltså det är så här, men han får vara mammas favorit för att han är vår favorit också. Fattar ni lite? Han är så jävla bra.
Men, men jag tycker att det kan bli en, alltså nu när man ändå är vuxen och så här, alltså att det känns liksom kul lite om de typ, alltså man fattar ju att din mamma älskar alla sina ungar.
Ja, men såklart att hon gör.
Men att till och med syskonen då kan erkänna så här, ja men vi fattar att han är favoriten.
Men det sjuka är också, alltså jag tror att i och med att mamma har 6 barn så har inte det, hon har inte behandlat folk olika, att så här, Linus har inte behövt stänga luckorna efter sig. Hon har varit lika sträng.
Stänga luckorna är din svaga punkt.
Exakt.
Ja, men för att
hon har varit lika sträng.
Exakt, om vi återkopplar till det du började prata om var ju då att du blir tokig på att din kille, det är vissa så här, ganska enkla grejer som han inte tänker på. Och det tänker jag handlar om att man är, man tänker inte på det för att man vet att någon annan kommer göra det.
Det är väl det.
Och det är ju ett, det är den klassiska kvinnofällan. Att man tar så mycket ansvar för saker och ting. Alltså så här, jag har varit i relationer med män, alltså en person som, alltså, nej men jag har gjort så sjuka grejer för mina män. Alltså matar dem, alltså klär på dem, klär av dem, alltså som att de är barn. Alltså jag har gjort såna sjuka grejer.
Och jag mår jättedåligt, jag får rysningar.
Jag med. Och så här, det är för att jag vill bara så här, ta hand om, jag vill liksom, och såklart jag vill att personen ska älska mig så mycket och då ska jag liksom överdriva min omhändertagande.
Nej men jag vet, man skämmer ju bort sina karar, så
exakt.
Inåt helvete.
För det är så vi har lärt oss att man visar kärlek, alltså att man tar hand om, man är omhändertagande. Och de här vet ju det. De här männen vet det. Alltså, de behöver inte stänga de här fucking
Men alltså jag tror inte, jag tror att det finns en aspekt i det.
Alltså vet det i form av att det är ett inlärt beteende. Jag tror inte att han tänker så här, skit du, stänger luckan.
Nej, han vet ju att jag är tokig.
Exakt, men det är ändå i hans ryggmärg.
Det sjuka är att han går ju runt och är livrädd för mig hemma. Han säger det själv, han bara, jag är rädd för dig. Så du bestämmer ju i vårt förhållande, så jag fattar ju den grejen. Men stäng luckorna!
Ja, alltså fucking stänger
jag
fucking luckor.
Men jag tror inte också att det är lite så här. Alltså jag kan känna att med våra mammor, som är liksom en generation, alltså.
Den här veckan är vi sponsrade av Apohem, som ju har liksom hälsa och hudvård för alla. Över 18 000 produkter.
Ja.
Ett klick bort. Och nu kan jag säga så här att nu är det ju då SPF-tider stundande.
Solen har börjat titta fram på oss.
Jajamän. Jag behöver liksom nu byta ut det lipsylet jag har till någonting som har SPF. Därför att mina läppar bränns alltid.
De är känsliga.
De är jättekänsliga. Så nu är det dags för mig att liksom byta ut det. Och det jag har i väskan måste nu vara SPF. Och min absoluta favorit för det är faktiskt en klassiker som jag klickar den på Apohem, och det är då Nivea Sun 24 Hour Moisture med SPF 30.
Jag sminkar mig varje dag och har haft väldigt svårt för SPF i kombo med smink, för att jag upplever att typ sminket sitter sämre, att liksom jag tycker att många SPF ger en så här jobbig hinna, att man verkligen känner att man har SPF i ansiktet. Jag har haft svårt att hitta, men jag har fått tips om en som jag har börjat älska. Det här är då en SPF 50 som är från märket Beauty of Joseon. Den känns inte SPF-ig och kletig och tjock och hinnig.
Nej,
på mitt face.
Jag vet.
Och det är avgörande för att jag ens ska palla ha på mig en SPF. Ja. För att jag menar, för mig, looks comes first faktiskt, före risk för rynkor och diverse. Så den här är så bra i kombo med mitt smink. Så den kan jag verkligen rekommendera. Den heter Relief Sun Rise Plus Probiotics.
Jag har hittat en som ger mig en liknande känsla, som jag bara tar över min dagkräm när jag är färdig. Och den heter Dr. Suracle Hyaluronic Moist SPF 50. Yeah. Och den har jag faktiskt i väskan, så att jag kan reapplya den när det behövs.
Mm.
På Apohem så har de solskydd på upp till 25% rabatt just nu.
Yeah.
Så att där kan man liksom klicka in, och leveranserna är ju ikoniska från Apohem.
Kommer direkt till dörren. Det är så smärtfritt och så snabbt och så enkelt. Ja. Raka vägen till din dörr.
Så in på Apohem.
Den här veckan är vi sponsrade av Lelo igen. Och det känns väldigt kul, för att det är ju faktiskt maj nu. Vilket innebär att det är masturbation month. Och vi tänkte lyfta en varsin sexleksak från Lelo som vi varmt vill rekommendera. Och då vill jag tipsa om deras klitorisstimulator som heter Sona 2 Cruise. Och det är ju då en så kallad sonisk klitorisvibrator. Den är liksom lite större, längre och liksom alltså smidig i handen. Men den ger väldigt härliga intensiva orgasmer, helt enkelt. Den är deras, alltså det tycker alla deras leksaker, det här silikonet som
de är tunga också, det känns.
Men det är verkligen kvalitet på de här leksakerna. Det är liksom, silikonet är mjukt, det är liksom skönt mot kroppen. Den är helt vattentät, den här leksaken, vilket gör att du kan ha med dig den i duschen om du föredrar och mysa med dig själv där. Och den här är liksom helt utformad för att ge dig till och med multipla orgasmer, om du har möjlighet att få sådana eller palla med det. Den har alltså 12 vibrationsinställningar. Så du kan liksom anpassa intensitet efter hur känslig du är, helt enkelt.
Jag är ju en rabbit gumma.
Mm.
Så att, alltså, min favoritprodukt är verkligen Soraya Wave.
Ja.
Det är liksom en klassisk rabbit vibrator. Fast den är ju inte klassisk, för att det är Lelos rabbit vibrator. Så den är ju liksom 2.0 allting.
Absolut.
Alltså förlåt, jag måste typ hemonanera nu, så känner jag. För att jag blir kåt på riktigt. Mm. Alltså jag tycker det är... jag kan inte ens avsluta meningen, för jag blir upphetsad.
Okej, om du som lyssnar signar upp dig på Lelos nyhetsbrev, då har du chans att vinna en sexleksak från dem. Så 1000 personer väljs ut varje månad. Fattar det ändå många. Så gå in på lelo.com/free, som är... alltså gratis då på engelska, -sex-toys
-bindestreck igen.
Ja, så kan du vara med och tävla om att vinna en sexleksak, helt enkelt.
Underbart.
Tack Lelo.
förra generationen, där är det liksom så att de har blivit, alltså de kände att vi, de måste lära sina döttrar allt det är med typ så här, som är så här klassiska kvinnosysslor, med så här städa, laga mat, vara omhändertagande, vara allt det här, för att vi ska bli eligible som fruar, för att vi ska, alltså, för att
jag lärde mig inget sånt hemma.
Nej, okej, okay. Men jag kan, alltså jag kan
tänka,
men
vad fick du det från att du skulle ta
för
hand om,
att man ser sin mamma göra
sin mamma
det.
Gör det. Alltså man kan se,
alltså
man
det handlar gör. Exakt, och det är så här, jag ser min mamma, hur är hon mot min pappa, eller hur var hon mot min pappa, hur var hon som mamma? Det här går rätt ner i ditt i ditt liksom skelett, håller på att säga. Nej, alltså det här, du påverkas av det och det formar vem du blir som vuxen. Det är därför jag alltid pratar om anknytning till exempel, för att den anknytning du har till dina föräldrar, det handlar ju väldigt mycket om hur du ser dina föräldrar interagera också, om man nu har två föräldrar.
Eller även om man har en förälder.
Ja, absolut, föräldern, absolut. Men att det sätter ens egna liksom relationsmönster senare i livet.
Och det är ingenting som är uttalat, det är det som är så läskigt tycker jag. Att så här, det är ingenting som, okej, den grejen jag sa nu med att så här, alltså jag kan tänka mig att min mamma kanske var så här, fast ni tjejer, ni behövde lära er det här. Och jag, även om jag kan tycka att det är idiotiskt nu, och jag tror inte ens, så kan jag ändå se vart det kommer ifrån. För att så här, min mormor till exempel, som är typ väldigt progressiv på väldigt många sätt, tycker typ att det är helt jävla sjukt att jag inte kan laga mat ordentligt. Hon bara, hur ska någon,
för du är en kvinna.
Ja, exakt. Men det, jag blamar inte henne för det, för att hon är liksom en produkt av sin tid och sin struktur. Men däremot att just det här med att man, det som inte är uttalat blir så himla läskigt, för att det är då det blir så strukturellt, och det är då det blir så svårt att bryta.
Exakt.
För att så här, okej, mamma kanske sa till oss att så här, Adam, du ska visst städa lika mycket som tjejerna, eller bla bla bla. Men sen så ser han ändå att mamma är den i hushållet som gör allting. Exakt. Och inte min styrpappa.
Exakt.
Och då, alltså, och vi alla tre ser det. Alltså till exempel.
Det är nog exakt, då kommer det finnas där bakom.
Alltså det, och det är där det blir, och så tror jag att det, så tror jag att det är med allt att så här, när man ser saker gör ju en helt annan effekt på en än att någon bara säger så här
100%.
Åh, vi ska vara jämställda, bara, aha, men vad betyder det?
Och speciellt om det inte ens är jämställd i familjen. Men det är intressant. Alltså jag tror också så här, när man är tillsammans med, alltså så här, jag pratade med en vän om det här faktiskt häromdagen. Hon hade sagt till sin snubbe att undrar hur det hade varit om du inte var här. Alltså hade barnen fått mat? Alltså hur hade det varit? Alltså,
nej, vad menar du? Att hon inte var där?
Om hon inte var där. Hon sa det lite skämtsamt, men det fanns absolut en underliggande sanning i det. Varpå han blev ganska upprörd över den attacken. Och menade såhär, vadå, det är klart att jag gör det här, det här, det här. Men då pratade vi om att det är så svårt att, du vet, när man har en relation med någon, då har ni form, alltså liksom rollerna sätts ju snabbt i en relation. Och det är jättesvårt att bryta alltså ett sätt att vara med
så
varandra.
Så man måste vara ganska så här, så fort ungen är nykläckt.
Alltså det måste
faktiskt
ske innan.
Faktiskt vara schysst och bara så här.
Jag tror verkligen så här, ja men vi säger i ditt fall, vi säger att du och Sami skulle skaffa barn. Då tänker jag, de här små, det är inte skitstora grejer, men det är ändå något som stör dig. Var ännu hårdare med det nu, så att det här, så jag tror att man måste verkligen, alltså, om man nu skaffar barn med någon, att så här, det går inte att vänta tills barnet
man vill
är
inte
här
heller.
Alltså sätt rollerna innan, eller försök bryta mönstret.
När man ser att farsan i en familj inte tar hand om ungen lika mycket, men det kan också vara, det behöver inte bara vara farsans fel.
Nej, det är ofta mammans fel
som inte släpper och bara så här, ja men du tar ungen nu när ungen är 3 veckor, nu ska jag gå och fixa håret, vad vet jag. För att nej, men ungen ska följa med, hon ska sitta bara hos mig, du vet, hur fan ska farsan då känna att han kan ta,
det krävs en otroligt självsäker pappa eller partner att också få ta, få den viktiga rollen.
Men jag tror också att där, alltså där många kvinnor, alltså man har sett, alltså genom åren typ, har skaffat barn i någon form av så här självuppfyllande, och jag blamar inte det. Det är, man gör alla möjliga grejer i självuppfyllande syfte liksom. Det är inte det.
Typ allt.
Men där man liksom nästan inte vill släppa ifrån sig kontrollen för att man typ, man typ tycker att det är lite nice att barnet är så beroende utav en.
Exakt.
Så man bara, så man hamnar i en situation där man typ som utomstående kan vara så här, fast vänta, för det är inte så konstigt att han kanske inte tar lika mycket ansvar för de gångerna han gör det.
Så blir han tillsagd. Så blir
ja,
han tillsagd.
Ja, ja, exakt.
Men där tror jag att, alltså att vikten av att faktiskt mamman går tillbaka till jobbet. Så att pappan får sitt eget space, skapar sina egna rutiner med barnet, skapar sitt eget band.
Mm. Det är därför och det är så viktigt och bra att vi har den här har föräldrar. Det. Alltså att det finns att typ ett tvång på att verkligen pappor eller ja, partner ska vara hemma med barn
verkligen
också.
Verkligen, för jag tror verkligen att så här, när mamman liksom försvinner, då kan man också bli så här mycket mycket mer alltså självsäker i sin roll.
Mm.
Som pappa liksom.
Ja, absolut.
Utan att ha den här ständiga typ för det värsta som finns för alla är ju att bli micromanaged.
Ja.
Och det kan alltså ja, jag vet inte, jag har aldrig haft barn.
Nej. Nej, och det är lätt att sitta, det har ingen av oss haft.
Nej.
Barn.
Nej.
Så det är lätt för oss att sitta och tänka och hur man borde göra.
Ja,
jag tror att det finns någon slags biologisk, det handlar inte bara om att jag vill vara med mitt barn, utan att det är verkligen en så här, en otroligt stark att jag måste skydda barnet, det är en överlevnad, alltså så här, jag är en lejonmamma.
Ja, ja, ja.
Och det, men det finns ju så, alltså jag knarkar ju, alltså knarkar naturdokumentärer.
Mm.
Och där ser man ju verkligen, och som du säger, att det kanske är lite biologiskt, för att i naturen, det finns ju inte en enda art där det är, alltså där honan föder barnet och sen tar pappan hand om barnet.
Nej, det är
utan det finns ju få.
Eller kanske finns, men väldigt få,
alltså,
tror jag.
Tror, mm. Jag
jävla, någon jävla bläckfisk och pingvin.
Ja, kanske.
Ja, någonstans. Men där, alltså det vanliga är ju att det är honorna.
Absolut.
Som tar hand om alltså flocken, förutom typ eventuellt lejonflocken är ju väldigt unik där de lever i sin flock, men där är det fortfarande, alltså lejonhanen har bara den beskyddande rollen.
Mm.
Honorna jagar, honorna ser till, alltså, och det är därför man kallar det för så här lejonhon, och vi skojar med min syster om att hon beter sig så mot Matteo.
Mm.
För att hon blir så här helt överbeskyddande så fort det är något.
Mm.
Och då, det finns säkert något biologiskt i däggdjuret.
Absolut. Att
så här, för att vi bär barnet så blir det,
tror jag,
det också mycket mer.
Såklart. Och sen, men sen det jag menar, då kan det ju bli lite jobbigt sen efter ett år och man bara, för fan man inte gör någonting.
Mm.
Ja.
Det, och så bara, men shit, det var ju jag som lejonhonan inte lät han.
Och också, det är säkert inte ens någonting som sker med.
Nej, det är klart inte gör.
Det, alltså det är ingenting som man bara, han är en dålig pappa så jag måste. Mm. Utan det är säkert någonting som bara sker i så små, små, alltså typ. Alltså för att man. Men det är därför det känns så himla viktigt att man faktiskt delar upp föräldraledigheten. Ja. För att då får liksom hanen chans att
här,
om det så, ja, men skapa partnern. Ett barn.
Ja. Alltså fellow moms som lyssnar på oss, skriv gärna vad ni tycker. Vi sitter ju bara här.
Ja, vi
pladdrar.
Pladdrar. Vi har inga såklart barn.
Nej.
Eller.
Men ni får jättegärna komma med lite tankar.
Mm.
Hur det har varit för er kanske.
Ja.
Och sen även fellow osinglar där ute. Stänger era partners luckjävlarna.
Men hur ska vi göra då för att du ska få honom att börja göra det? Alltså, vad
det
har du gjort? Vad har du försökt med hittills?
Vad jag har försökt med hittills?
Mm.
Jag har ju då för det första pratat med honom ett antal gånger. Smält i luckorna.
Alltså jättehårt. Framför honom.
Oh yes.
Fattar han då
in,
varför du är arg?
Ja, fattar för jag är arg och tycker väl att han ska bli bättre på det dagen efter. Jag har även spelat in så mycket filmer på min mobil, alltså från 2016, när jag stänger de här luckorna åt honom.
Mm.
Så jag ska liksom, jag ska klippa ihop det här till en lång film.
Till en lång film.
Till en lång film.
Det blir en lång film.
Elsa stänger luckorna.
Ja.
Alltså, är hon sin
jätter,
far?
Nej, men lite, men ja, det är jätteroligt.
Jag älskar att du är ett.
Men det är helt rätt, alltså, så här, hur, och, men klipp ihop filmen och så kör ni filmkväll. Kollar, ja. Så han får se liksom.
Vi lägger upp den här filmen såklart. Både skaver.
Ja. Kan inte du snälla skicka?
Jo,
vi lägger upp 100%. Några av dina look.
Det ska ni få se, alltså, det här är från 2016, 2017.
Men jag, alltså, ni måste ju läsa det här. För att du kommer, men med tiden en, bara bli, ja, mer galen.
En fråga,
ja.
Gör du några sådana grejer som han stör sig på? som han blir så här,
varför gör du alltid så här?
Varför gör du alltid så här?
Elsa, varför kommer du hem 5 på morgonen?
Mm.
Det jag har sagt åt dig att det inte är så bra att komma hem 5 på morgonen när man är över 30. Håll käften.
Men är det det enda du har, håll käften, stäng luckorna, kommer du att säga till fyllan. Raj, raj, raj. Stäng luckan.
Nej, alltså i hemmet. Nej, jag tycker väl inte att han stör sig så mycket på. Jag har inga fel.
Nej. Alltså, jag stör mig på massa grejer när jag bodde ihop med mitt ex. Det var inte länge sedan. Men, och typ också så här, sa till, blev arg, bla bla bla. Och sen kom jag ihåg att han började gnälla på att jag, och det har jag än idag. Jag har 2 liksom sådana stora vices i, förutom att jag är stökig och sånt, bla bla bla. Men 2 sådana genomgående grejer som typ min mamma, alltså såhär, alla som någonsin har bott med mig bara, är du sjuk i huvudet?
Vad är det?
Det är 2 grejer. Det är, jag lämnar alltid den kaffekoppen jag har på morgonen, står alltid på någon random plats i hemmet, typ så här. På badkarskanten.
Ah, okay.
För att jag bär,
den följer med.
Jag bär runt den. Så att den, jag hittar den. Alltså, nu när jag bor själv så behöver jag inte ta hänsyn sånt. Så jag kan komma hem nu och hitta den i garderoben.
Fattar. Så sista klunken. Då tänker inte du att nu håller jag kvar den och ställer den i köket.
Nej, för jag vet liksom inte den sista klunken.
Nej, jag fattar. Så är det för
den,
mig.
Den hakar på vart. Så att jag kan komma hem och hitta den så på handfatet. I någon så här, garderoben på någon hylla. Och, så här. Och en annan grej. Som liksom, alltså jag kommer ihåg när jag bodde med Antonia, så hon höll på att tappa det på det här. Det är att det står vattenflaskor
överallt, ja.
I hel, alltså min mamma kom hem till mig en gång. Hon bara, är du inte rädd att du drunknar någon gång? Hon bara, alltså till när jag bodde hemma. Alltså det står, och det är liksom, de är halvor i hela lägenheten, överallt. Och det är för att jag gillar rumstempererat vatten.
Så vart du än är, vart den står,
ska du kunna ta en klunk.
Ändå rätt smart.
Alltså,
som att vi skulle dö.
Ja.
Men alltså, när jag och Antonia bodde tillsammans på 29 kvadrat. Ni förstår ju att hon höll på att lose.
Nej, men alltså jag och Nadia kan inte bo ihop i den här karantänen.
Nej,
alltså jag...
för alla säkert. För den här,
alltså jag är ju en väldigt städig person.
Fy fan vad underbart. Det är ju varken jag eller Sammy. Vi har väldigt stökigt hemma.
De flesta är inte det. Men det här har ju varit ett problem för mig när jag har bott med andra. Jag har bott med både vänner och partners. Och jag... Min liksom smärttröskel för vad som är stökigt är ganska absurd egentligen.
Alltså jag ska bara, hur absurd den är ska jag bara tala om för er. När jag är hemma hos Cassandra och vi har en myskväll, tittar på film, whatever. Beställer mat, äter, lagar mat, whatever. Vi äter framför tvn till filmen. Jag äter jättelångsamt. Det är liksom en grej. Min mamma har klagat på det. Eller klagat, alltså såhär, jag äter jättelångsamt.
Ja, det gör du.
Cassandra äter inte lika långsamt. Hon äter fort än vad jag gör. Så då blir det att jag sitter typ och pillar i maten så här
i typ 3 timmar.
Ja, Cassandra,
men jag vet, men även när man är på restaurang, folk kommer ju ska ta hennes tallrik. Hon bara, jag är inte klar än. Man bara, det har stått här i 2 timmar.
Man bara, du kan inte ockupera ett bord så här länge.
Och då blir, alltså Cassandra, hon kan, jag ser på henne att hon blir så stressad av att det står, för då tar hon sina grejer när hon är klar, plockar bort och vill plocka bort mitt med. Och jag bara, nej men det går inte. Och då kan inte hon bara, okej, hon kommer plocka bort det här när hon är klar. Utan då sitter Cassandra, alltså så här, ni vet, nervös som en tjackis. Och bara kan liksom inte komma till ro förrän jag är klar och hon kan plocka bort min tallrik. Och då kan vi återgå till filmen.
Alltså jag har svårt för, eller så här, jag kan inte typ käka och sen bara lägga mig på soffan och ha kvar liksom tallriken och smutsig servett och
bestick. Okej, förlåt, jag har 0 problem med det.
Nej, men jag säger ju
det, kan ligga kvar hela dagen.
Ja,
du, men... när Nadia är hemma hos mig, då ligger grejerna kvar på bordet hela dagen.
Alltså jag kan inte, jag får inte ro. Alltså jag, till och med om det är stökigt i köket, typ om jag har lagat mat, och ni vet hur det blir när man har lagat mat, och sen går jag ut och käkar, då behöver jag, jag kan inte sen chilla på soffan förrän jag har städat upp där. Alltså jag känner det när någonting händer i mig, att jag får typ panik. Alltså jag blir så här, jag får inte ro helt enkelt. Jag får inte ro. Jag kan inte slappna av i soffan när jag vet att jag har massa skit att ta hand om.
Jag önskar att jag hade lite av det.
Ja, jag önskar att jag kanske hade lite mindre av det för att, eller så länge jag bor själv är det ju fine, för att det är bara jag som, men när jag då har folk över, då är jag väldigt såhär,
då
går jag och städar, då vill jag plocka undan, jag vill torka bordet, jag vill inte, alltså du vet, jag klarar inte av att se att det är så kladd, jag har glasbord också, jag vill inte se liksom fingeravtryck, för det blir ju det när man äter, jag vill städa liksom. Bor jag med någon, oj, alltså så jävla arg jag blir på folk jag bor med för att de inte
är som dig.
Ja, en annan av mina värsta grejer är också handfatet i badrummet. Alltså det blir väldigt snabbt typ såhär dammigt, smutsigt. Alltså de majoriteten jag är hemma hos, de verkar inte se sånt hemma i sina handfat. Så när jag är hemma hos folk tar ju jag typ om de har någon tras eller svamp, eller så tar jag toapapper blöter och bara torkar av det. Jag tycker det är så äckligt.
Men vet du, en sjuk grej,
respektlöst tycker jag
till mig. En sjuk grej. Just damm i på toaletten, det är också, det är i särklass värsta jag vet. Men det kommer jag ihåg. Det är min mammas. Det, alltså, jag är liksom inte så renlig av, alltså, så som du sa. Men just den grejen. Alltså det kan vara ett bombnedslag hemma hos mig. Men handfatet och toastolen är alltid
det ska vara rent.
Shiny. För att mamma sa alltid, Nadja, det är så fult när det är dammigt på toaletten. Det får aldrig hända. Alltså det var liksom hennes det
kvar.
Och det, alltså det var
bra, hennes mamma liksom, Nadja.
Mamma Anna.
Ja men
mamma Nadja. Men det som ska sägas, alltså att jag ska nu skryta, haha lol. Men alltså Antonia är ju, ni är ju samma person.
Vad gäller
allt liksom, och även det här.
Ja, hon är också så.
Ja, absolut. Gud ja. Och vi bodde på 29 kvadrat i nästan 2 år.
För tid. För henne.
Nej, för att jag kan också anpassa mig.
Ja.
Jättesnabbt.
Det gör det faktiskt. Man kan säga till dig, då fattar du.
Och då gör jag precis så. För att i och med att det stressar ju inte mig.
Nej.
Utan det stressar henne.
Och du vill ju inte göra henne obekväm.
Nej, exakt. Så att då kan jag bli så här. Då blir jag mycket mer ren om jag bor med Antonia. Eller om jag, alltså så här. Och då var jag liksom så här. Hon kunde vara så här. Hon hade en grej som var så här, hon bara jag hatar att jag behöver säga det här till dig. Hon bara, jag vet att det här är det löjligaste som finns. Men ni vet så här, när man i köket och torkat av trasan, då brukar jag, min mamma har väl gjort så, jag gör så, att jag hänger trasan på liksom blandare, eller vad heter
den krangrejen. Det är vi hemma i min familj också. Exakt. Vi hänger den på blandaren där
på
uppe.
Där uppe. Medan Antonia la den på disk alltså, där i på kanten. Eller tvärtom, jag kommer inte ihåg hur det var. Och hon bara det här irriterar livet ur mig. Jag bara, ja men det är lugnt, jag lägger den bara där. Alltså, det är super.
Då får man lära sig det. Men jag tycker också så här, kan man inte då när man har fått så många tillsägelser, det är det
jag menar med. Men det är det med män, att
det går inte in.
Det går inte in, men jag tror att de är liksom, det är det som är så konstigt med, för att nu, alltså typ om jag är hemma och, alltså just det här med maten kanske jag inte tar så mycket hänsyn till, att jag bara, jag låt mig fucking äta i fred, lugna dig. Men jag kan också bli så här, typ om jag kommer hem till dig, för det händer ju typ att jag kommer hem till dig, tar av mig skorna, sen så fortsätter jag in i hallen, så slänger jag mig jackan halvvägs, och sen så lägger jag min väska någonstans i vardagsrummet, och sen så typ tar jag av mig en tröja, och då slutar det med att jag har varit där i 5 minuter, kommer in i det här displayhemmet och har liksom bajsat all over the place.
Ja.
Så jag kan ändå vara så här, okej, men jag tänker på det när jag kommer in där. Jag tar,
du får gärna hänga
på samma ställe. Exakt.
Ja. Det är en konstighet folk gör, så det är många av mina vänner som gör så där. Glider in och bara lägger jackan på golvet typ, i vardagsrummet. Så jag bara, vad gör ni så här hemma?
Nej, det gör inte jag. Jag hänger alltid upp.
Det är klart att man tar av sig jackan i hallen. Ja. Man tar av sig skor och jacka och sen går man in.
Ja.
Alltså vad är det för oansvarigt pissbeteende? Ja, jag blir förbannad. Jag blir det. Och då går jag och plockar upp. Alltså, jag ska bara in och vi behöver wrap up. Men när jag varit på det här hotell back in the days, när man var på Way Out West och bodde typ så här. Jag kommer ihåg när Nyhetsguiden hade hotell och man bodde, eller jag gjorde det i alla fall, vi tog de här stora rummen, så man bodde typ 4-5 pers i ett rum.
Men det måste vara tortyr för dig.
Ja, och då satt ju jag, alltså så här, redan första dagen, jag bara, okej, så vi behöver ha lite regler. Och du vet, Fanna med dem kollade på mig och bara, VIP-festival.
Ja, det finns inga regler. Ja. Här är
jag bara, liksom. Vi bor ihop, så då ska vi respektera varandra. Nej. Alla har ett hörn. Där får man vara hur stökig man vill i sitt hörn. Men jag vill inte ha kläder i hela rummet. I badrummet.
Hur
ha
bra gick sminket. Det här för dig?
Hur bra gick det här?
Men det jag sa var, om inte ni klarar av det, då kommer jag städa era grejer. Och då hoppas jag att det är okej med att jag städar undan era saker. Och de var så här, okej, gör det. Och då gör ju jag det. Men så jag går ju och ställer i ordning. Nej, alltså för att jag gör det bara. För att jag kan inte med. Det är jobbigare för mig att tjata på någon än att bara göra det själv.
Ah,
det är min, men det är en helt annan grej om jag bor med någon. Men, då är det här är två, tre nätter.
Ja.
Men då går jag verkligen och viker folks kläder, lägger dem i deras väskor, hänger upp på galgar och du vet i badrum när de har bara spridit ut sitt smink.
Jag ner allt. Bor med henne.
Ja, men jättehärligt.
Alltså, ge mig 10 sekunder på ett hotellrum, för där, för mig blir det en sån sjuklig fristad. Alltså det ser ut som att någon fucking har
knarkat kvart.
Det är det här är typ en pet peeve, heter det så? Alltså jag blir galen. För att jag tycker det är respektlöst mot städarna som kommer in där och ska städa, och så bara har ni spridit ut all er skit överallt, så ska de behöva fösa ihop era
jag
saker.
Jag brukar faktiskt ha en grej när jag bor på hotell. Jag hänger alltid. Jag vill inte ha städ. Jag vill inte att någon håller på.
Då är det
jag vill inte att någon.
Men de flesta
på.
Vill ha städ.
Jag vill
och då
inte
är det inte det respektlöst då. Jo, alltså, där.
Jag har varit hotellstäderska.
Det är vidrigt. Så ska de stå där och putta ihop era läppstift och vika era kläder. Nej, usch, alltså jag blir så arg. Jag blir så arg.
När jag jobbade på Kvalet i Hotell 11 i Göteborg, shout out. Då ville man ju typ, alltså nej, för samtidigt så gjorde man ju det till en sport då. Alltså vi var 17-18 när vi jobbade där. Då gjorde man ju det till en sport att hinna mest rum på, alltså för man hade varsitt våningsplan.
Då hade man väl uppskattat om folk inte var grisar.
Ja, kanske.
Ja, såklart. Men det är också, du tänker att det är en fristad att du kan bara fucka ur och stacka ner. För mig är det såhär, jag är på hotell och då vill jag att det ska kännas härligt. Krispigt. Jag är på semester, jag är borta från mitt hem. Jag ska ligga och vakna och titta ut av mitt vackra hotellrum. Då vill inte jag att det ska vara jävla bombnedslag.
Nej, men okej, förlåt, men Way Out West
är ett bombnedslag.
Då, alltså du vet, man går in och ut, det regnar alltid på fucking Way Out West. Du ska in, du ska byta om, du är blöt, du byter kläder. Alltså vet, det är
och sen så har man alltid
man är full 24-7.
Ja. Alltså gud. Snälla,
alltså vi hade en dagsfest i vårt rum.
Helt olika, jag har också haft dagsfest varje gång.
Jag bröt ihop, jag grät. Och då fick Ami be alla gå.
Bara grät
för typ alla svenska hiphoppare i vårt rum. Folk satt där och rökte cigg i rummet. De drack i spill.
Började du gråta?
Jag började gråta, jag fick panikångest.
För att
de var i mitt fucking rum där jag ska sova om några timmar.
Jag hade ballongfest sist, jag svimmade.
Alltså, jag vet det, Elsa. Jag är glad att jag inte var där, jag hade fått panik.
Alltså,
jag bröt ihop, jag fick en panikångest. Jag var tvungen att gå ut i rummet. Ami följde efter mig och sen gick hon in och bara alla måste gå nu. Och jag var helt såhär. Nej!
Nej, förlåt, det här är så pinsamt.
Du är verkligen den tråkiga morslan på festival.
Vad gör du på festival?
Vi ska inte bo med henne på festival. Och sen går hon hem och städar rummet.
Ja.
Undrar om det ens får bli några festivaler i sommar.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror verkligen inte det. Det kommer inte bli festival. Alltså hela det året kommer ju vara så här.
Alltså, kommer ni ihåg
året vi inte gjorde någonting?
Kommer ni ihåg
2020?
Kommer ni ihåg när alla bara så här, vi är klara med 2019? 2019 var ett fucked up år för många. Mm. Och nu bara så här, jag skulle gladeligen
Gå tillbaka.
Eller bara hoppa in i 21 direkt. Alltså, kan vi inte bara
hoppa
skippa det här året?
Sjuka jävla året.
Ja, vi rundar av där.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi älskar er. Hoppas ni mår bra och tvätta händerna typ.
Ja. Oh, stay clean.
Förlåt om ni har hört lite, det har gått runt lite dagisbarn utanför fönstren. Det har varit lite
folk har kommit in och ut på kontoret.
Hoppas att ni inte slutar lyssna på oss för det.
För vi försöker verkligen nu, även när vi inte har studio, att verkligen göra allt vi kan för att spela in.
Ni
hittar oss som vanligt på Instagrams.
Ja,
det ska
skriv
vi
till oss. Skriv om era köksluckpaniker och om era städgrejer. Och hallå hörni, alla duschhistorier som kom in förra veckan.
Just det var väldigt
kul.
Det
var
så jävla
kul. Det blev ju
50-50 typ.
240, nu kan jag inte räkna 49. 48, tack.
Vilka duschar som mig?
Som mig och Elsa. Så vi vann med en liten marginal.
Ja, men ändå, det är verkligen 50-50.
Och det var typ 1500 personer som röstade i Polen. Så det är ändå en riktig statistisk undersökning. Ja,
verkligen. Den ska vi genast skicka in till SCB eller vad de heter. Statistiska centraler.
Men det var väldigt
kul. Också tack för alla Pepsi-gate stories. Alltså backa Cassandra i sitt Pepsi-drickande.
Ja, det var så skönt.
Alltså, så vi fick så mycket bilder på folk som hade liksom
Pepsi-fest.
Det var jättekul.
Pepsi, inte bara Pepsi men läsk-fest.
Eller O'boy.
O'boy. Ja, så tack som fan för att ni engagerar.
Ja, ni är så jävla
söta. Om vi inte svarar på allt så läser vi absolut allt och blir varma i hjärtat av allt.
Ja.
Puss!
Puss!
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men typ många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.